Podplay.
Vi är uppe i ottan idag för att podda.
Åtta.
Ja, nu ja. Min klocka
men jag gick
är
upp
sju.
Åtta.
För att jag hämtade dig så du kunde vänta.
Absolut.
Det är mysigt att gå upp tidigt och podda. Det är, ja, det är verkligen min favorit. Ja. Alltså starta dagen med dig, då blir allting.
Ja, man har sån energi, allt känns bra och sen kan man bara jobba
det
snabbt.
Det härliga är också att efter vi har poddat så ska vi ju gå över till ett café som heter Günterska. Och där ska vi träffa två andra kvinnor som vi ska bli ett lite större team ihop med i bolaget.
Vi sänker man team.
Ja, det är som att jag har plockat små guldkorn nu som jag bara vill ha nära mig. Och det är en lång struggle för mig, men jag vill ju få mindre jobb.
Ja, men varje gång du försöker, det känns som att du bara får mer och mer så jag vet inte.
Så mitt S nu i ärmen är att du ska sköta mitt schema.
Nu får faktiskt någon som är den som jag ringer och gråter till när jag
ska. Ja, det är ju det som är tipset.
Ja, det är verkligen. Exakt. Be din mamma ta mitt schema för att hon kommer göra så att du inte behöver.
Och en som inte bryr sig så mycket om pengar också.
Just det.
Så det är en person som känner mig, den personen som tröstar mig och den personen som inte vill dra in kosing till företaget. Det kan andra göra.
Precis. Alltså kosing behövs i företaget. Det är bara det att det är inte jag som kommer vara den som ser till att det kommer in.
Nej.
Utan jag har ju nu alltså, ja, jag kan inte berätta igenom min sysselsättning för det känns som att jag gör det hur många som helst.
Men berätta, jag vet knappt.
Okej.
Okay. Berätta om ditt
under den här hösten så har jag pluggat till redovisningsekonom 100%. Jag jobbar som tandläkare 50%. Jag forskar som tandläkare 25%. Och sen så jobbar jag för dig ungefär 25%.
Och poddar.
Och sen så poddar jag, vad är det, 10%. Så då
min du hjälper också Charlotte med hennes ekonomi.
Det stämmer. Min sysselsättning,
och Ida har jag hört.
Ja, min sysselsättning är på 250%. Och det är för lite för en liten ekorrkropp. Så att jag har liksom...
För lite, för mycket.
Okej, så är jag för lite. Det är för lite, jag behöver mer jobb.
Alltså, nu för... Tur att vi ska ha det här mötet.
Ja, jag behöver mer jobb. Nej, men alltså det, som, det är för mycket för en liten ekorrkropp. Som sagt var, låtsas att jag sa det första gången också allihopa. Och så att det, jag har liksom, jag visste redan det när jag började plugga. Att ja, men det här kommer bli för mycket, men vi får väl se hur det går. Och som tur är så läser jag min utbildning i Luleå. Och det är ett helt annat tempo där uppe. Så att det har gått. Men jag ser...
Du märker av det.
Lisa märker av. Alltså norrlänningar vill bara bo där. Så de är så lugna. De alltså, går igenom en sak på 3 timmar. Och sen så resten av tiden är bara självstudie.
Skämtar du?
Ja, alltså när jag såg schema tänkte jag, oh, det här kommer inte bli lätt. Men sen, oj oj oj. Så det har gått. Men jag har ju simmat med nosen precis över ytan. Och som jag har sagt till dig så är jag en person som kan gå in i alltså, PMS 3 dagar. Då kan inte jag jobba. Då ligger jag bara där.
Ja, men alltså om man ligger där, som jag brukar säga, på det röda på mobilen. Alltså man själv är det röda batteriet. Och det kommer någonting som man måste ta tag i. Nej, men... som känns övermäktigt. Alltså då, hur ska man inte drunkna? Alltså jag glömde hur man simmade.
Ja, då bara gråt. Och jag känner också att jag har inte tid för de där dagarna där jag bara... Alltså det går om jag använder varje minut av varje dag. Då går. Men jag kan inte göra det, för det går inte. Det är inte hälsosamt, alltså jag behöver timmar i soffan, något jag behöver. Så jag vet att det inte kommer funka, men jag har inte velat ta bort någonting. Det känns som att det som de flesta nog skulle ha valt bort är min forskning, och den tycker jag mycket om.
Den ger liksom energi nära
allt,
ja, så rätt till.
Jag vill ha den. Nummer 2 på listan är ju då mitt tandläkarjobb. Eftersom att det är så, jag jobbar 2 dagar i veckan och jag jobbar 9-19 måndag och tisdag. Vilket är liksom långa dagar, de dagarna kan jag bara riva ut ur kalendern, de finns inte.
Du har också utbildat dig i 5 år.
För att bli tandläkare, ja. Ja, och jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Och jag tycker särskilt mycket om att jobba 50% på mitt jobb. Det är jättetrevligt. Så jag bara där, chillar lite, hälsar på alla, okej, sen går jag hem och gör annat. Så jag har
känns
inte...
det så när du är på jobbet att du liksom chillar, du kan det du ska göra?
Gud ja.
Det är så svindlande för mig när jag tänker att du är tandläkare. Alltså, ibland när det kommer upp så bara, what the...
Okay, men det jag känner att jag inte kan tycka känns kul att lära mig. Så det är ingenting faktiskt som känns läskigt. Alltså det som kan vara jobbigt är om jag skulle ha någon patient som är liksom sur. Men det är de nästan aldrig.
Det sociala, ja, just det.
Exakt. Jag har inget problem med jobbet i deras mun. Jag känner mig också liksom, jag tar ju inte heller saker personligt när det går fel.
Det är jättebra.
Det var tyvärr borrens fel. Synd att borren gjorde sådär, men nu går vi vidare. Och det är jätteskönt, alltså det kan ju göra till död.
Du alla män i hela världen.
Ja, verkligen, alltså vi hittar alltid ett skrivpål som säger att det inte var vårt fel. Och det är så
alltså jävla apropå fel. Det är jättekorta avstickare. Men alltså killarna i Bachelor. Det är som att vi har fått nya ögon på män sen Bachelorette gick sist.
Okej. Okay. De har inte hängt med. De spelade in det
innan. Men den hänger ju inte med för någon annan algoritm. Ah. Så de tror bara att de kan fortsätta bete sig. Alltså de är aggressiva, avundsjuka. De är så läskiga. Alltså Sandra Linda la upp på sin story häromdagen. 95% av killarna i Bachelor skrämmer mig.
Ja, alltså, jag tror det. Jag har inte kollat, men jag vet ju att det är bara sexköpare som är med.
Alltså, det är så fruktansvärt. De är så manipulativa, hemska, alltså misshandlande. Jag kan inte...
Nej, de är inte. Det kallar alltid där. De tycker de har rätt till kreti och pleti.
Det säger de också, mitt i mitt och sånt där.
Ja, verkligen.
Och de är också smygfilmade.
Det skulle de inte ha varit.
Mer om det senare i podden.
Okej, okay. Det som hände för mig var var att du sa jag kommer behöva någon som sköter mitt schema. Så jag ska ansöka om en ny tjänst. Och då tänkte jag, okej, saker händer i Lisas liv. Och sen började jag tänka, vänta, saker kan också hända i mitt liv. För att jag skulle verkligen kunna sköta ditt schema. Och då skulle jag kunna sluta på tandläkarjobbet så att jag får de där 2 dagarna fria. Det skulle säkert innebära alltså, lika mycket tid. Men alltså, det som är med tandläkarjobbet är att jag kan inte flytta på det.
Precis, och när du har en patient så har du en patient, du kan inte sitta
med mobilen. Jag kan inte flytta någonting. Nej. Det är verkligen liksom fasta tider. Så då ska jag alltså inte jobba som tandläkare nu närmsta 1,5 åren. Vilket känns sorgligt. Så var sorgligt att jag ändå har sagt på jobbet, om du behöver någon som kommer in en timme. Alltså jag ville åka dit för att säga hej hej. Får man borra en tand? Alltså jag verkligen, jag kan inte hålla mig borta. Men
tänk, då kan du jobba så här dagen efter julafton och sånt som du vill. Exakt. Alltså så här dagar som andra inte vill jobba. Exakt. Valborg.
Ja, jag jobbar gärna Valborg så alla andra får vara lediga. Och jag kan tänka mig att komma in på sommaren den där veckan med alla. Alltså jobbar man heltid måste man få sina veckor. Alltså det är vidrigt att behöva hoppa in mitt i sin semester eller att få flytta sin semester så man inte får den när man vill och alla andra är lediga om man själv sitter på jobbet. Det är hemskt. Men om man då som jag kommer ha det pluggar på distans och jobbar på distans i princip, alltså då är det inget problem att gå in och jobba. Det är bara kul, säga hej till alla. Man får vara rädd i nöden också, för det är bara akutpatienter som kommer och säger åh jag har så ont, och sen går de därifrån och säger åh en ängel har hjälpt mig, alltså nöjd. Mitt ego blir ännu större.
Måndag lika olika. Ni minns Bachelor?
Nej, det har inte jag. Jag vet att det har funnits.
Det tog slut för några veckor sedan. Men det ligger fortfarande och skaver i mitt huvud. Det var verkligen kantat av att det var väldigt mycket intriger i huset bland tjejerna. Tjejerna var utfrysande och de välkomnade inte de nya som kom dit. Och det var mycket tårar och sådär.
Det är ju vidrigt att tävla i känslor.
Verkligen.
Jag förstår inte hur det går till.
Nej, att de pallar det. Alltså, de måste ha sånt psykiskt att det är helt sjukt. Det finns ju ett efterprogram som heter Tjejerna avslöjar allt. Som jag tycker egentligen är över alla gränser, därför kollar jag på det.
För där det är borde de inte filmas, men du kollar ändå på det när det gör det.
Exakt.
Så kan man känna med saker.
Det här är presenterat för mig.
Man bara, det här är etiskt fel att filma, men nu kommer jag glutta lite bara.
Det är exakt som att flyga flygplan. Alltså, man ska inte, men det presenteras för mig.
Det här borde jag inte göra, men nu gör det.
Och i det här eftersnacket då, så får man se scener ur programmet som tjejerna sen får reagera på. Och ofta är de smygfilmade.
Alltså, Lisa, tänk dig att du ska sitta och stå till svars och försöker du söka bakom folk. Det är det värsta som jag vet.
Gråta och säga förlåt.
Alltså det, jo visst, men
och det är det de flesta gör också. Och jag har också nära kontakt, alltså one to one, med en person som vet om exakt hur det går till där nere. Och berättat att det är liksom ett eget team som inte liksom ens är anställda av, det är inte samma produktionsbolag, utan det är ett fuffens team.
Det är scam-teamet
som de deltagarna tror är med i det vanliga teamet, men de är bara där och jobbar med att smygfilma.
Får de att säga dumma saker.
Fy fan alltså.
Men titta gärna.
Nu ska vi lyssna på ett klipp där vi kommer rakt in i en scen där några nya tjejer har kommit in i huset, i Bachelor då. Och tjejerna reagerar starkt, så de får först titta på det här klippet. Och sen så kommer vi in i det här Tjejerna avslöjar allt, studion.
Men va?
Nej! Det är nya tjejer!
Nej!
Nej, gå tillbaka!
Vi är de nya tjejerna.
Nej, ni kan åka hem.
Är du ledsen?
Nej, inte det minsta.
Förvånad?
Väldigt.
Filera, var det du som sa ni kan åka hem igen?
Mycket möjligt. Men det var min känsla då. Alltså inget illa
mot
dem.
Men var det ditt sätt att välkomna dem lite vänligt?
Det, man kan ha gjort det bättre. Men det är tufft. Alltså det är när man sitter där och väntar på en dejt hur länge som helst. Då vet man, kommer det nya, då får du mindre tid.
Martina, vi har varit inne på det innan att du tycker det är rätt jobbigt. Hur kände du när tjejerna kom in?
Men det var ju extremt jobbigt.
Ja.
Jag hade ju inte fått någon tid alls. Och sen hade Nathalie kommit in ganska nyligen. Och sen, precis, så kom de där. Det är klart.
Mm. Och vi hade ju värsta partyhafflan, så det var ju inte bästa läget heller.
Nej, men jag förstår det. Men det kanske hade varit lite trevligt att välkomna dem med. Kanske med ett litet leende hade varit på sin plats. Kommer känslorna tillbaka nu när vi pratar om det?
Definitivt.
Förstår ni? Det jag kan känna bara är att det här någonstans här bekräftar den allmänna myten om hur tjejer behandlar tjejer. Och att vi inte kan. Jag förstår situationen. Jag förstår besvikelsen. Men det är ju fortfarande inte de nya tjejernas fel.
Alltså jag känner att vi får så ofta höra sanningen om hur tjejer är mot varandra. Mm. Att vi är elak mot varandra, att vi fiser ut varandra, ja, att vi snackar skit. Rubriken,
ja. Vi kan aldrig umgås fler än två år.
Nej, och jag har alltid tyckt att det är så svårt att ta in. Mm. För jag känner inte kvinnor på det sättet. Jag tycker att de allra flesta kvinnor som jag träffar är trevliga. De väger sina ord på...
Alltså jag har ju verkligen hört mer onda ord som har sagts bakom min rygg av män än av kvinnor.
Exakt. För tvärtom så tycker jag ofta att män har en väldigt hård ton.
Ja. Särskilt mot kvinnor. Alltså de, alltså om man kommer
men också in... mot varandra. Alltså slänger absolut, med personangrepp. Absolut. Har svårt att släppa in män. Alltså nya män, säkert om de inte enligt de här killarna är i samma rang.
Det är
alltså
de jävla pecking order.
Otroligt.
Och det är ju liksom, det som är bara att de rättfärdiga sitt beteende genom sig. Så är det bara. Vill man vara med får man. Mm. Alltså de ska hela tiden hålla på med nollning även i sina egna jävla gäng. Tänk om vi ska säga så är det bara. Alltså vi får se ut den i 2-3 veckor kanske och mor kämpar sig in. Ja, då får de vara med. Mm. Och så ska vi säga det är ett normalt beteende för så håller de på. Men om vi, alltså vi får inte göra någonting som vanligt utan att bli ätna levande. Tack.
Och nu har jag då börjat kolla på Bachelorette och var inte särskilt förvånad när den första nya killen då som kommer in till det gänget som var där från början. Han kommer in och där han ska sova, där är dörren låst. För den killen som bor där inne vägrar släppa in honom. Han säger att han verkar dryg och vill liksom inte ha någonting med honom att göra. Och det här spör ju också på min tanke hur män behandlar män. Mm. Så jag, därför blir jag inte särskilt förvånad.
Nej.
Men döm av min förvåning hur detta tas emot i killarna avslöjar
då är det bara, vilket...
Så först får vi alltså höra smygfilmningen från när han stänger dörren. Sen kommer vi rakt in i studion. Öppna era små öron.
Så varför vill du inte att han ska sova här?
Nej men för det är som jag sa, alltså det är de två som går på skogen närmast äldre. De har åkt våra två, det känns inte så kul att så bara vara social med den nya och se på handen.
Nej.
En skada blir också. Och så någon man aldrig träffat, inte ens satsat på honom liksom. Det är, sorry, alltså jag är dubbelsyn, visst om jag har två enskilda sängar, men jag så lägger mig i soffan här, alltså. Det står skitmånga sängar där ute på höger. Vad kan jag ta gärna?
Han är skit... Han verkar...
Nej, han verkar avskräckt så dryg bara, tyvärr.
Okej. Okay. Alltså, alla andra delar ju rum.
Ja, jag kan visst dela rum, men kan jag få välja mig en del rum? Han kanske kommer närmare en annan som man kan bo med. Jag säger, åh, jag vill skicka hem mig bara.
Du behöver inte bli
så säkert. Åh, mina väskor så åker hemskt i det.
Carl.
Åh, shit alltså.
Du låste in dig på rummet och lät inte Kieran komma in.
Så var det nog.
Så var det. Ja.
Så var det.
Varför blev du så arg?
Jag vet inte alltså. Det var ju mycket känslor första kvällen och Viktor och jag delade ju flyg ensamma vägen ner och hade karantän ihop och sen Adrian kom ju nära och det var de två som åkte hem först. Så då blev det liksom så starkt. För jag hade ingen annan där nere liksom. Så då var jag helt ensam, kändes det.
Men jag tänker också att du ändå tagit dig mod och åkat till Rådhus och gör den upplevelsen. Och så första kvällen känner du så här, jag orkar att lära känna nya
människor. Nej, men det var en jättelång kväll också. Men jag är jättetrött och... Nej, shit alltså. Men... Det var mycket känslor.
Tänkte du på Kieran någonsin? Hur han liksom kände sig mottagen? Vad känner du när du ser det här, Carl?
Nej, men...
Stolt?
Nej, man skulle kunna gjort det annorlunda faktiskt. Men som jag sa, så det var en dubbelsäng och... nej, men... Man lär sig.
Alltså det raseriet som bubblade
jag
upp i mig.
Jag blir galen.
När alltså jag såg det här.
Jag känner mig otroligt galen.
Och det är ju det här som vi är med om hela tiden. Mm. Vi blir manipulerade dagarna ut och dagarna in av patriarkatet. Därför att man kan bli jätteirriterad på Malin. Hur hon först sitter och säger ett leende kanske vore på sin plats. Och sen sitter och fnissar.
Och att ni lär er. Låst ut.
Absolut. Ja, visst, men hon är också ett offer för det här.
Gud, hon är bara stöpt i samma. Hon har levt i samma gryta som vi har lärt.
Hon vet inte att hon lever med kvinnohat själv.
Om vi frågar henne så säger jag är feminist. Jag tror på
Gud ja. Ja, och det tror jag också på.
Ja,
så vi förlåter henne.
Exakt. Jag tror att hon känner så. Och att jag tror också att om jag var programledare på tv så skulle jag också göra bort mig på det här viset. Att jag skulle säga till tjejer, skärp i tjejer för jag har högre krav på dem. Och sen till killarna skulle säga, ni kan ju fortsätta vara maskar.
Men det jag reagerar så starkt på är just det faktum att det står i hennes manus. Det här spär ju på den sanningen om hur kvinnor behandlar kvinnor. Alltså de här tjejerna sitter i studion och gråter och säger förlåt till varandra varenda avsnitt. De är smygfilmade, känner jättemycket, klart att saker händer, precis som för killarna.
Exakt,
det är bara det att killarna får bara tänkte du ingenting på hur Kieran mådde?
Nej. Skratt.
Ja.
Han har blivit alltså att bli utlåst när man kommer ny till en plats. Det han har varit med om, det är värre, för han är också en person, än att några säger åh, ni kan åka hem igen, för att den alltså har
on set. Tjejerna är inte heller smygfilmade. Nej. I den här scenen, de är on set. Det kommer fram tre stycken nysminkade, skitsnygga tjejer ut ur en van. De andra tjejerna sitter och solar.
Ni kan åka hem igen, säger en av dem.
Exakt.
Helt fel sagt av henne, absolut.
Och det säger hon också i studion.
Ja, och vet ni varför hon säger det? För att hon har blivit hjärntvättad under alla de veckor hon har varit där. Du måste få en dejt, du måste få en dejt, du måste få en dejt, du måste få en dejt. Det är det enda hon har i sitt huvud, när de pratar om 24 timmar om dygnet. Hon hade suttit hemma i sin egen soffa med sina vänner som hade sagt du är med i ett tv-program, det spelar ingen roll. Då hade hon inte sagt så. Men tyvärr så blir man när man är med i olika tv-program totalt hjärntvättad om att det som händer i serien är det viktigaste som finns på planeten. Det är det ju inte. Men det är svårt när man är med i Paradise Hotel att säga ja, jag bryr mig faktiskt inte riktigt vem som åker ut eller vem som åker in. Jag bryr mig inte om intrigerna här, jag bryr mig inte om vem jag får sova med eller vem jag ska stå med. Det är inte viktigt. Det är sekundärt i mitt liv. Det, som, det finns andra saker som är viktiga. Det kan man inte säga, för man blir helt hjärntvättad. Och att du har reflekterat över det här är helt otroligt, för det är exakt såna här saker som vi aldrig kan få sätta fingret på att säga, ni blir behandlade helt annat än vad vi blir behandlade. Vadå, vadå?
Det, det räcker inte att vi säger så, utan vi måste spela upp sådana här klipp. Och då ska man sitta och leta tillbaka vilket avsnitt.
Där ska vi lägga vår energi på. Där ska vi behöva lägga vår energi på. Därför att när man säger till en kille att det är tyvärr så att tjejer har sämre i världen än vad killar har, så säger de, vadå? Ni kan ju bara visa brösten så får ni vad ni vill.
Jag älskar att du också har Karls dialekt.
Vem är Karl?
Det är han som låste sig ute.
Okay, det var hans dialekt jag fick idag. Och jag måste faktiskt säga att jag reagerar verkligen på hans beteende när han inte ska släppa in honom. Därför att det som han känner är ju säkert, alltså han är rädd, han känner sig övergiven, han känner sig ensam. Och han känner att han inte orkar en ny person i sin egen privata sfär. Det är det han säger när han säger, vi kan inte ligga i en dubbelsäng. Det som jag upplever när han pratar är att han har vuxit upp med en mamma som har gjort väldigt mycket honom. En mamma som när han inte får stå, sjunga med i kören, så går hon och pratar med körledaren. En mamma som när de säger på utvecklingssamtalet att han beter sig illa, så lyssnar hon inte. Och när de säger att han var jätteduktig, han kunde alla flaggor, då är det ändå hon hör. När han liksom skaffar en flickvän, så skojar hon om att flickvännen måste städa, hon måste laga mat och du måste skaffa en tjej som kan laga mat. Alltså sånt där håller de på och fnissar och skrattar om. Jag känner verkligen att han har blivit mammad hela sitt liv. Och ni vet vad det är, han har blivit ammad. Han har aldrig slutat dia vid bröstet tyvärr. Och det tycker jag lyser igenom. För de här killarna är verkligen, jag tycker jag stött på dem många gånger. De är så kallade snälla killar. De tycker själva att de är väldigt respektfulla. De tycker själva att de klär sig proper. Och de ser verkligen ner på folk som har på sig Adidas-dress. De ser mycket ner på folk som går på socialbidrag. De ser mycket ner på folk som sitter och tigger utanför ett ICA. Det känner de låg respekt för. Medan de själva kan inte ens bete sig genom att inte låsa en dörr när en annan person ska in och sova. Det kan känna,
de kan alltså hota med som han ju gör i alla sina situationer i vanliga livet. Då packar mina väskor och drar.
Exakt,
jag
då åker jag. Mamma hämtar mig på Arlanda, tro mig. Jo, vi vet att hon kommer hämta dig. Det är det enda vi vet. Min pojkvän skaffar inte jobb.
Öppna mejlkorgen.
Hej fina ni, jag lyssnar på podden varje vecka. Jag önskar avsnitten var längre, för jag älskar att höra er diskutera och komma med era åsikter. Ni är så kloka, så hoppas ni kan hjälpa mig. Ni får säkert massa mejl, men behöver verkligen hjälp, då jag inte vill prata om detta med vänner för hans skull. Jag är tillsammans med en jämnårig, alltså 20-årig kille, sen cirka 8 månader tillbaka. Jag älskar honom och jag ser en framtid med honom. Han är så stöttande med mitt intresse som tar extremt mycket tid. Han följer med, han hjälper till. Vi har lika åsikter om mycket, men har uppfostrats lite olika. I min uppväxt har jag tidigare fått lära mig att man ska jobba och tjäna sina egna pengar, för pengar är nödvändigt för att kunna leva. Man jobbar hårt för att unna sig. Så fort jag har fått, haft ett arbete varje sommar, först hos pappas företag och sen feriearbete. Efter studenten började jag jobba direkt och gjort det sen dess. Han har inte fått en uppfostran alls. Han har aldrig haft ett sommarjobb och har sen studenten jobbat lite då och då. Han sa upp sig från ett jobb i somras på grund av avståndet. Han fick bo långt ifrån familjen och mig, och jag förstår det till 100%. Men efter det har han inte skaffat något nytt. Jag vill inte tjata på honom. Han säger att hans föräldrar gör det och känner inte att det är min strid. Men samtidigt stör jag mig lite på att jag jobbar och han bara är hemma. Jag ser en framtid med honom och då behöver vi båda jobba för att kunna starta livet. Hur ska jag göra för att hjälpa honom? Jag vill bara att han ska ta tag i det. Han kanske inte har orken och behöver hjälp för att något ska ske. Är jag dum som tänker så här? Borde jag låta honom vara eller strunta i det? Eller är jag bara avundsjuk som jobbar och jämt oroar mig för pengar då mina föräldrar inte sponsrar mig längre som hans föräldrar gör? Förlåt för långt mejl. Alltså, du har inte skrivit ett långt mejl, men okej. Förlåt för långt mejl, men behöver verkligen hjälp av någons kloka tankar och tror era kan vara dem. Snälla hjälp mig. MVH en tjej som aldrig kan släppa det. Och det ger ju oss en fingervisning om när de skriver, vad ska jag göra? Ska jag släppa det? Och så skriver MVH en tjej som aldrig kan släppa det. Så det kommer inte bli vårt tips.
Först tänkte jag, jävla idiot om killen. Mm. Och sen så tänkte jag på mitt eget liv att det var ganska likt det här. Alltså jag...
När du var yngre menar du, när du var 20?
Ja, men med, alltså, när jag var 20 så jobbade jag ju som makeupartist. Men alltså,
innan dess.
Några timmar i veckan. Mm. Alltså det var ju inte... Det tog ju många år innan jag tjänade mer än 7000 i månaden liksom.
Verkligen.
Fast jag jobbade ju ändå, men jag var verkligen lat. Alltså, mm, med jobb.
Du, ja, absolut.
Jag ville hellre festa och...
Både du och jag har alltid prioriterat att vara ledig mer än att få pengar.
Mm.
Så det har ju gjort att...
Men jag skulle aldrig... Jo, nu jag, jag skulle aldrig låta någon annan försörja mig. Det gjorde ju jag med Fredde.
Fredde, ja, det har du väl.
Tills han blev skitar på mig och sa, du har inte betalat en enda hyra.
Ja. Och du sa, va?
Mm.
Men jag var på fest!
Mm. Man ska, alltså, man ska fan rannsaka sig själv innan man svarar på mail in.
Ja, men då, 20 år, alltså, och det, jag tror det är som hon skriver, att där är väldigt olika vad man har fått med sig hemifrån. Mm. För att i vissa familjer, och när du beskriver att din pappa har ett eget företag, så är det så att har man företagarföräldrar, mm, så är de ofta väldigt inne på jobb, jobb, jobb. Du ska jobba, du ska jobba, du ska jobba, du ska jobba. Kom hit, du får plocka disken, kom hit, du får städa där vi jobbar, kom hit, du får fylla i papper. Det är bara, du ska jobba, så jobba, så jobba, så jobba, så jobba.
Jag hade inte heller ett enda sommarjobb, hade du?
Hela tiden.
För din pappa hade café.
Ja, du tror man fick inte sommarjobba? Nej, det var bara den som släppte på sommarjobba. Resterande var tvungna sommarjobba, så fick man inga pengar på sommaren. Så var det, mamma bara tog en studiebidrag och sa, lös det själv. Men jag jobbade ju också då hos mina föräldrar eller hos min pappas släktingar. Mm. Så att det var inte så att jag var tvungen att gå runt på stan med en bössa och säga, snälla ge mig pengar. Utan de sa, det finns ett jobb här till dig. Mm. Och jag jobbade ju, alltså, vad var det? Man stod väl 3 timmar bakom kassan och såg ut som en tonåring. Så att jag gjorde ju varken från eller till. Men de försökte lära mig att pengar får man när man jobbar.
Mm. Mm.
De lyckades väl si så där, eftersom att jag fortfarande inte är någon arbetsmyra direkt. Alltså, för pengars skull är jag inte det. Så att jag, då är man ganska danad i det här. Skaffa ett jobb och då kommer pengar in på kontot. Och jag vet ju även andra, varken du eller jag har någonsin varit sådana som tar ett extra pass för att få pengar.
Nej.
Alltså jag kan ha gjort det för att jag alltid haft en stress med pengar, att jag har alltid haft en känsla av att jag måste ha mycket pengar på ett sparkonto, det måste alltid finnas en buffert, det måste alltid finnas olika gömmor. Alltså jag har ju varit som en hamster i mitt liv. Vi ligger liksom, har man varit hemma hos mig när jag har varit yngre, så har det ju funnits lite pengar på bankkontot, men sen har alltid funnits något under madrassen, i ett hål, i ett kuvert. Alltså jag gömmer pengar.
Mm-mm.
Det gör jag fortfarande. Jag måste alltid ha olika, alltså det som kan, huset kan brinna ner, okej, då måste jag ha pengar gömd någon annanstans. Mitt bankkonto kan försvinna, måste ha pengar någon annanstans. Jag måste alltid vara garderad på det viset. Ja, det är tröttsamt då, ja, men så är det. Men jag känner ju att det var många när vi var yngre som var så, som gick upp, tog bakis och inte sjukanmälde sig för att de visste att det handlar om 1 och 5 ut sen.
Mm.
Så att de ville ha mycket pengar, eller de ville ha mer pengar i alla fall. Och tog extra pass. Ja, men jag kan jobba extra, jag kan jobba extra, jobbade ihjäl sig i princip. Och fast de var, alltså du, både du och jag har vaknat med ont bakom ena ögat och du bara, sjukanmäld, hallå, jag kan inte komma in till jobbet. Alltså så jävla, alltså, jag måste bara vara hemma. Medan andra går till jobbet fast de liksom har sprängande huvudvärk, springer och spyr på. Alltså jag har aldrig jobbat bakis i hela mitt liv.
Det har verkligen jag, och jobbat full också tyvärr.
Nej, men det har inte jag gjort. Alltså jag bakis, då är det bara, jag har blivit, tyvärr blivit sjuk.
Alltså för att jag fortfarande är full. Jag är inte druckit.
Nej, du har inte druckit på jobbet. Nej, det förstår jag. Men så att det här är ju lite svårt. Det jag tror att du måste göra, istället för att säga till honom, du borde skaffa dig ett jobb, så tror jag att det ni behöver prata om hur ni ser på det här. Alltså man måste nästan, som att man vore en skola, så ska man skriva sådana här våra grundvärderingar i skolan. Vad är era grundvärderingar? Du säger att ni har lika åsikter om mycket.
Mm.
Så det kanske ni även har dem där, men ni behöver prata om det och säga, vad tycker vi är viktigt att prioritera?
Mm. För han känner sig också underlägsen nu, han är pressad hemifrån. Mm. Det kan jag verkligen känna igen mig också. Min pappa har ju frågat mig, alltså sen jag var yngre, varenda gång vi har setts, när är ditt nästa jobbpass, liksom, hur mycket har du jobbat den här veckan och sådär, för att han ville få igång mig med jobbet efter gymnasiet. Så att många år var kantat av att han tjatade mycket om det. Så hade jag också haft en partner som hade tjatat om det, hade jag nog också blivit helt knäckt, tror jag.
Ja, men det menas att ni kanske behöver prata om, och då kanske du behöver säga saker som, alltså ni måste prata om, ja, men vad vill vi göra i livet, vill vi åka på den här resan, eller vill vi kunna köpa en bostad, eller vill vi skaffa något barn, vill vi ha en hund, vad kostar saker, vad behöver vi då ha för pengar, hur mycket vill vi jobba. För alltså jag känner ju till exempel att jobba heltid på ett jobb är för jobbigt för mig. Så det kanske han också känner, att jag kommer inte klara 9-5, 4 veckors semester om året livet. Det känns för mig som att jag sugs ner i en gyttja av kvicksand, och det kommer jag inte klara.
Killar också så
då behöver man veta det.
Killar också så dåliga på att prata om psykisk ohälsa. Nu bara tar jag upp det här, jag har ingen aning om hur han mår, men jag tänker, eftersom att föräldrarna är ganska benägna att betala honom och liksom se till att han klarar sig trots att han inte jobbar, så tänker jag att det kan också vara någon sån problematik att de, som de känner till.
Ja, som de tänker att han måste ju kunna leva hjärna.
Det kan ju vara allt från alltså ADHD eller alltså så att han haft jobbigt i skolan, eller det behöver inte vara att han har liksom grav autism.
Nej, nej. Det är ju också, alltså det är svårt, för det kan jag verkligen känna in mig, att jag kan bli så frustrerad när jag känner att andra i min närvaro har klagat över åh, inga pengar, och sen att deras föräldrar köpt deras lägenhet.
Mm.
Alltså det kan kännas väldigt jobbigt att som den här tjejen står helt utan skyddsnät.
Mm.
Att om jag vänder mig om och kollar vem ska ge mig pengar, då är det tomt där. Då måste man ha 4 gömmor.
Mm. Man måste prata om sig själv.
Om man ska gå tillbaka till mig själv, så det är därför det finns hamstergömmor då. Och det är kanske den här tjejen också känner att, och då kan man bli liksom, hon kanske blir avundsjuk på honom. Att fan, du kan väl ligga hemma, jag måste jobba. För det är ingen som betalar mig om jag ligger hemma. Jag skulle kanske också vilja ligga hemma. Och som jag skriver, det är ju jobbigt att gå upp tidigt till jobbet och någon ligger kvar och snarkar i sängen. Och när man kommer hem så säger, vad har du gjort idag? Då har jag bara, spelat lite GTA. Och sen, alltså då kan man ju till slut börja bli galen. Och då måste man ifrågasätta, alltså varför vill du inte gå till ditt jobb då? Alltså då måste man börja tänka, skulle jag egentligen inte vilja jobba så här, utan jag gör det för att alla andra gör det? Eller vill jag verkligen det, men jag skulle bara önska att någon annan också bidrog, för jag kan inte spara ihop pengar till ett bröllop själv. Utan vi måste vara två som gör det. Det skulle underlätta om det var dubbelt så mycket pengar som kom in istället för hälften som det är just nu. Jag tror att det är grundvärderings...
Absolut grundvärderingssnack, men då behöver vi också prata om vad han tycker om i livet, vad han vill göra. Alltså...
Exakt. Vad vill du ha för jobb?
Så att han vet vad han vill plugga eller vad han ska söka sig till.
Ja, och om han säger jag har ingen aning, vilket många killar säger, för de har aldrig reflekterat inåt. De säger bara, vad vet jag? Vad tycker jag om att göra?
De tror att det finns typ två jobb. Alltså, bilmekaniker och bank.
Nej, de tror att antingen finns det bilmekaniker eller så finns det Elon Musk. Man kan bli svinrik bara om man investerar på börsen. Då känner man bara, håll din käft.
Men det är ju samma.
Det är verkligen samma. Och jag förstår att det finns en större press på killar att tjäna pengar. Och det kan jag också tänka mig, om jag var kille så skulle det också kunna göra mig förlamad. På ett vis att jag inte ens skulle kunna skaffa ett jobb, för att jag inte får tillräckligt betalt på det jobbet för att kunna leva en rik livsstil.
Precis, de blir förlamad på samma sätt som vi kan bli av skönhet och operationer och sånt på Instagram eller TikTok.
Att man till slut bara säger, jag ger upp, lägg mig ner kniven.
Ja, det är med, men också så här, jag är för ful, jag ligger bara här under täcket.
Exakt, ja, ingen ska behöva se på det här. Och spöket
som... Där hamnar ju många kvinnor. För att våran...
Ja, det som vi bedöms för är vårt utseende, 100%. Det, som är
det är vår valuta liksom.
Ja, och deras valuta är pengar hela tiden. Tyvärr blir det så. Och det går inte att ändra på.
Ja, då har vi gett upp och vi lever i det här livet.
Ja, då blir det så här. Emelies poesihörna. Du kanske har hört talas om Maya Angelou någon gång. Vissa har det.
Nej.
Nej, okej. Okay. Då ska jag berätta för dig. Det är en känd afroamerikansk författare. Som är liksom... Du kommer nu när du vet vem hon är se att hon är en sån som de smarta personerna i amerikanska filmer har på väggen. På en affisch. Det är liksom en intellektuell tjej eller Maya Angelou.
Det är stereotypen har det.
Ja, hon används liksom som att... Som vi skulle kunna använda...
Som de hade en plansch, som de hade en plansch på Silvana Imam i Thunder in My Heart.
Exakt. Det var så, ja, det här är en tjej som, som gillar lite djupare grejer. Hon gillar Silvana Imam. Och här kan också vara, hon gillar Maya Angelou. Men det är ändå liksom då snäppet öververkan för att hon är äldre. Och inte egentligen kontemporär, utan det är som att man läser Strindberg. Det är liksom en gammal klassik. Och hon har skrivit, jag har läst en bok hon har skrivit som heter... Jag vet inte vad den heter på svenska. Den heter på engelska, heter den I Know Where the Caged Bird Sings. Kan det vara ett estafett? Men i alla fall, det är någonting med att det är en fågel. Det är en fågel som sjunger i en bur. Jag vet varför burfågeln sjunger, kan den kanske heta på svenska. Den handlar om hennes uppväxt. Alltså, jag kan inte beskriva att hon ens kan stå på två ben efter det hon har varit med om. Hon har blivit liksom våldtagen från hon är 8 år gammal. Fått ett barn, hon är typ 14. Alltså det är bara misär, 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 misär. Och då så är hon ju liksom då jätteduktig på att skriva, så att det är så hon har tagit sig fram i livet. Och jag tycker att det är så inspirerande med de här kvinnorna som liksom har växt upp. För oss, jag kan känna att jag skulle också kunna bli författare nu, för det har varit lättare för mig i livet. Men jag kan bli så inspirerad av de här kvinnorna som har fått bara skit kastat i ansiktet. Då kan jag bli så ställd av att det de har inne är förstärkt. Det går inte att bryta ner. Folk har försökt. I årtiden har de försökt säga till Maya Angelou, det är skit, det är skit, det är skit. Du ska bara hålla tyst. Du ska bara lyda. Men det är förstärkt för henne. Hon har aldrig haft något val. Hon har aldrig kunnat välja att bara sitta tyst och ta det lite lugnt. Utan det har varit så starkt igen att hon bara, nej, jag måste skriva, nej, jag måste uttrycka mig. Och hon har skrivit en otrolig dikt som heter Still I Rise. Alltså, som handlar just om att vad som än händer så kommer hon, det är som att hon säger, jag beskriver lite dikten innan, för att jag tycker det är så jobbigt när någon säger nu ska du få lyssna på det här, och så ska jag ta in det nya och försöka förstå vad de säger. Det är bättre att jag berättar innan, i alla fall vad jag hör när jag lyssnar på den här dikten. Ni ska få höra när hon läser upp den själv. Och den handlar om att hon liksom säger till omvärlden, blir ni förvånade över att jag kan vara så här lugn och glad och framåt? fast ni vet hur ni behandlar mig. Så vad ni än gör så kommer jag resa mig upp. Hon bara, och ni kastar skit på mig and still I rise. Alltså det spelar liksom ingen roll vad ni gör. Ni kan försöka bryta ner mig hur mycket ni vill. Och jag kommer ändå ta mig upp. För det är bara så hon är. Så nu ska vi lyssna när hon läser den här dikten.
You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just cause I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of tides. Just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just cause I laugh, as if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words, you can cut me with your lies, you can kill me with your hatefulness, but just like life, I'll rise. Does my sexiness offend you? Oh. Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so, wow. There I go.
Jag tycker dikter alltid ska läsas upp så här uttrycksfullt.
Det är verkligen sant. Alla dikter ska läsas av den som har skrivit. För det är så här hon tänkte innan hon skrev den.
För så här läser man ju inte.
Nej, så här skulle inte jag ha läst.
Man läser 10%.
Ja, då bara förstår jag nu vad en dikt. I rise. Alltså det, man läser bara texten som står. Kanske med betoning på rätt ord. Men hon läser ju som att man känner att man har kollat på en pjäs.
Gud vad hon levererade det där alltså.
Helt otroligt. Och det är att jag fattar inte hon kan ha det där i sig. Att folk har sagt in i hela ditt liv, du är så ful, du är fel, du är värdelös, du är fattig, ingen bryr sig om dig. Och då ställer hon sig bara på scen, klappar, dansar lite grann, säger Sten. All right. Alltså hon retas.
Hon är väldigt retig.
Hon retas med världen och säger, ja, 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 ni kan försöka. Prova en gång till då, kolla på det här. Alltså hon är helt, alltså jag kan inte fatta hur hon kan orka vara född 1924 i USA. Södra USA, där hon har blivit utsatt för helvetet på jorden. Och sen ställer hon sig bara på någon fin gala och säger, Sten, all right. Alltså då blir jag helt golvad.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor. Så hörs vi nästa vecka.
Hejdå. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, cause they stick up for me. If I were
Podplay.